Här sitter jag med Båstadvinnaren från 1997 och 2000. Välkommen Magnus Norman.
Tack så mycket.
Hur känns det att vara tillbaka i Båstad till att börja med?
Jättekul, det är alltid kul att komma till Båstad. Jag har varit här sedan jag är 9 eller 10 år tror jag, första gången. Jag var med på Persis tennisläger som det hette på den tiden på Drivan. Och sen har jag kommit hit i, ja, under liksom Båstad-tennistiden, Kalanka Cup och sen så var det då Swedish Open. Och så har jag varit som representant för Catella som var huvudsponsor till Swedish Open under något år. Och så nu då i form av sportchef på Swedish Open, så det känns fantastiskt kul.
Hur var det
att få
den frågan?
Ja, väldigt smickrande såklart och behövde inte så mycket betänketid. För att det tar inte bort så mycket jobb, så mycket tid från mitt jobb på Good to Great då. Så det känns som att jag har bra kontakt redan med alla spelare och alla tränare och agenter ute på proffstoren. Så det gör jobbet lite enklare, försöker jag få hit ett bra startfält helt enkelt.
Just det, din telefon är ju fullpeppad med bra kontakter sedan innan.
Ja, men så är det. Ja.
Du, hur har ditt jobb sett ut då, skulle du säga, fram till nu, den här närmaste, eller de här veckorna som har varit?
Ja, men jag är lite orolig för 2021 eftersom det är OS-år i år också. Så du har ju franska mästerskapen, sen har du grässäsongen som kommer och så kommer en ganska kort grussäsong för att sen går OS då på hardcourt. Och så kommer US Open på hardcourt, så jag var rädd för att många spelare skulle spela gräs, hoppa över grus och gå direkt på hardcourt. Så att jag var lite orolig för startfältet 2021, men nu när vi sitter här idag så känns det väldigt, väldigt så här, tryggt att det kommer bli ett bättre startfält än någonsin, känns det som. Och det är fortfarande ganska mycket tid kvar. Vi har mycket diskussioner med många olika spelare, så det känns väldigt bra.
Vi ska prata mycket mer om Nordea Open och mycket mer om Magnus egen karriär och hans vinster, inte minst här i Båstad. Många åker hit till Båstad för att koppla av. Du åker hit i jobbet. Men vad gör du när du kopplar av?
Ja, historiskt sett så har det varit att jag gillar att röra på mig. Jag är ganska aktiv, så jag gillar att hålla på med någon typ av sport. Under något år höll jag på med triathlon, så det har varit någon Ironman, och det är inte att koppla av. Men jag jobbar rätt mycket och jobbar mycket med hjärnan, så det var ganska skönt att få göra någonting fysiskt. Så. Men annars så hänger jag med kompisar. Jag gillar att spela ganska mycket paddel. Det tycker jag är socialt, och samtidigt som man rör på sig. Och sen var med min familj, alltså mina barn, känner jag är liksom avkoppling för mig.
Om du måste välja mellan paddel och tennis?
Nej, det blir fortfarande tennis såklart. Jag tycker att paddel är ju socialt väldigt kul och man får svettas och man är aktiv. Men ska jag träna, ska jag liksom ha, så är ju tennis. Tennis är ju snäppet svårare än paddel. Så det är fortfarande tennis jag brinner för.
Fiske nämner du inte överhuvudtaget?
Nej, jag har inte fiskat så mycket de senaste åren faktiskt. Men det är möjligt att jag kommer ta upp det igen. För Johan Örtegren, en kompis med mig, också gammal tennisspelare, är väldigt fiskebiten. Så han har sagt att jag måste liksom hänga med honom ut nu.
90% av hans bilder är fiske.
Ja, så är det.
Du, Filipstad. Uppväxt där i klubben. Ska du ta en liten kort resumé? Du är ju uppväxt i en idrottsfamilj, utpräglad idrottsfamilj. Om du ger en liten bild av din familj.
Ja, men pappa höll på med bandy mycket när han var yngre. Så spelade i division 1 precis på gränsen till Allsvenskan med Filipstads bandyklubb. Min mamma simma på landslagsnivå när hon var junior. Min bror höll på mycket med golf, yngre bror då, och jag fastnade för tennisen, så det var väldigt mycket idrott i vår familj. Och jag höll på mycket med bandy också, och när jag var 14 år så valde jag faktiskt mellan bandy och tennis. Det var en ganska rolig historia då, som det var att jag fick ett brev från Svenska bandyförbundet där de frågade mig om jag ville åka och spela junior-VM i Ryssland. Ganska långt bort i Sibirien tror jag det var. Och exakt samma dag fick jag från Svenska tennisförbundet där de hade sagt att jag blivit uttagen att spela Orange Bowl i Florida. Så det var så här, ja, men det var lite så. Och sen vann jag Orange Bowl när jag var 14. Och då var det tennis. Fick mitt första kontrakt med racketleverantör och klädleverantör. Och då var det tennis liksom mer så.
Och det är det största man kan vinna som junior egentligen.
Orange Bowl på den tiden var det där i alla fall, absolut. Och sen har jag alltid tyckt att individuell idrott är liksom passar bättre för mig. Man vinner då är det bara jag, förlorar man då är det bara jag. Så att jag tyckte att individuell idrott för mig smäller lite högre.
Just det. Då fick vi en liten bild av dig vid sidan om tennisen också. Vi ska prata om dina vinster här på gruset i Båstad och en hel del annat i karriären. Men vi kan väl uppdatera oss lite först kring sommarens tävling. Och det har trillat in en hel del namn redan. Vi har Lorenzo Musetti i Italien, rankad runt 80 på ATP. Vad är det för en spelare som den svenska publiken, om de nu får komma, se i sommar?
Det är en av de mest lovande spelarna på touren. Och Swedish Open har lyckats signera honom på 3 år, vilket känns jättebra. För han kommer vinna mycket matcher på ATP-touren nästa kommande 3 år. Och redan så här, topp 100 världen. Har en jättefin enhandsbäcken, kan slå liksom vinnare från överallt i banan egentligen. Så man, extremt liksom färgstark, karismatisk, bra spelare för Båstad verkligen. Så det känns ju skönt att ha honom som en bas nästa kommande 3 år och bygga termen lite kring honom, kan man säga.
Och så har vi Casper Ruud också, norrmannen som var här både 2018 och 2019, kvartsfinal 2018, va?
Ja, precis. Casper, alla vet att Casper som är tennisintresserad vet att han har spelat väldigt bra senaste tiden. Han var i semifinal i Monte Carlo och semifinal i Madrid. Har haft jättebra framgångar och är rankad 16 i världen redan. Så få honom till Båstad var absolut inte självklart, för det går ju en tävling i Hamburg samma vecka 2021 då, som är lite större än 500-tävling. Så där har vi fått jobba lite med liksom, hans agent och hans familj och så vidare. Men till slut så valde han ändå Båstad, vilket känns jättekul också. Sen har vi gjort klart med Holger Rune som också är från Norden, bästa danska spelaren. Han kommer få ett wildcard i tävlingen i år då. Också en av de mest lovande spelarna på touren. Just nu rankat 300, men vann franska mästerskapen som junior för något år sedan. Och verkligen en av de här up-and-coming-spelarna verkligen. Vi har Emil Rosovara från Finland som också är rankad etta i sitt land. Och också från Norden som också kommer. Som har slagit Gael Monfils bland annat i Australian Open och Alexander Zverev i Miami. Så det känns kul att vi har liksom de bästa nordiska spelarna på plats.
Just det, nu har vi nämnt Norge, Danmark och Finland, men inte Sverige.
Nej, men vi hoppas ju på Mikael såklart. Vi har räckt ut en hand och vi vill ju verkligen att Mikael ska spela. Vi hoppas att han ska spela i Båstad i sommar. Nu är Mikael rankad, inte topp 100 längre, precis halkat ut topp 100. Men såklart, dörren står öppen för Mikael. Han vet att det skulle vara fantastiskt kul att få honom hit. Och att liksom, svenska åskådarna, alla juniorer får se Mikael här. Han vet att vi gärna vill se honom här.
Och Elias trivs också oerhört bra här.
Ja, men Elias också såklart. Elias har halkat ner lite på ranken, men jag vet att han spelar alltid bra i Båstad. Och de spelar bra som par i dubbel också. Och jag vet att liksom, gör man en bra tävling på hemmaplan så är det en sån grej som kan få liksom, resten av året och karriären att kicka igång lite. Så var det för mig 97. Och jag tror att det kan bli en sån grej för Elias också.
97, ja, det ska vi alldeles strax prata om, men nu sitter vi här bara och pratar om herrtennisen i Båstad i sommar, och det är självklart så, för Magnus är sportchef för den delen. Men nu ska vi träffa Sofia Arvidsson som ansvarar för damveckan.
Nej, men det är klart att det är en utmaning. Vi ligger ju andra veckan i Wimbledon även i år. Så att startfältet kommer ju sättas först i närmare vi kommer. Men turneringen är ju till för de svenska spelarna. Vi har ju klart med Clara Tauson, den danska stjärnan, som kommer spela om hon inte är andra veckan i Wimbledon såklart. Sen hoppas man ju såklart på Rebecca Pettersson, vår svenska superstar. Sen kommer det vara ett gäng yngre svenska tjejer också som kommer på chansen. Vi har ju 4 wildcard. Sen har vi 2 topp 50 wildcard. Och vårt hopp är att vi får göra om de 2 topp 50 wildcarden till fria wildcard. Så att ytterligare svenska spelare kan få chansen. Och det tycker jag vore en dröm om någon av de yngre kunde få sitt genombrott här på hemmaplan.
Så det är prioritet att använda de 2 extra wildcarden till svenska spelare istället för toppspelare?
Ja, vi får ju se som sagt. Det är ju ett gäng som kommer slåss om de platserna. Det kommer ju vara turneringen under våren, så vi får se vilka som gör bra ifrån sig.
Hur är det att ha fått Magnus Norman som kollega?
Ja, nej, men man får ju lära han ett och annat liksom. Det kan ju vara en utmaning, men nej, det är jätteroligt. Han är ju lite kung av Båstad, tycker jag, så att det är häftigt. När Magnus talar så lyssnar man.
Vem är drottning av Båstad?
Det skulle jag väl säga Johanna Larsson egentligen. Eller ja, nej, men
Då har du chans.
Jag kan väl låtsas att jag är där just för den här veckan. Nej, men det får man väl ändå säga. Johanna vann ju här och grus var hennes favoritunderlag. Det var kanske inte riktigt mitt. Jag trivdes heller när en tennisbana hade tak och väggar runt omkring så man slapp vind och sol. Men jag tycker känslan av att spela här i Båstad var ju bland det bästa. Såklart man vill visa upp sig på hemmaplan och spela inför familj och vänner och sådär. Själva turneringen också med allt runt omkring är ju tipptopp här.
Kung av Båstad alltså?
Ja, det var smickrande från Sofia. Jag vet inte riktigt, men jag... Nej, det vill jag inte säga. Men jag valde ju alltid under min karriär att spela Båstad. Jag prioriterade alltid att spela på hemmaplan. Även när jag var rankad tvåa i världen så kom jag hit 2000 då. Och det är ju 20 år sedan Thomas och Christer tog över tävlingen. Så det känns ju speciellt att få sitta här idag då som sportchef för tävlingen. Vann ju här två gånger och har första ATP-turneringen av 12 vann jag ju här i Båstad. Så det känns ju speciellt såklart.
Just det, det var den allra första. Beskriv känslan. Gå tillbaka lite och...
Nej, men alltså man svävade ju på mål för att först komma in i topp 100. Några veckor tidigare så hade jag gått i kvartsfinal i franska mästerskapen. Hade slagit Pete Sampras då, jag var 21. Och sen kom jag hit då och lyckades vinna tävlingen. Framför min familj, framför mina vänner från Filipstad. Det var, jag kommer ihåg att man svävade på mål då verkligen. För jag trodde aldrig att jag skulle vinna en ATP-tävling och få göra på hemmaplan. Det var ju liksom helt fantastiskt.
Kika lite på siffrorna där, var 7-5-6-2 mot Juan Antonio Marin från Costa Rica.
Han var från Costa Rica, han tränade i Spanien så umgås med men han tävlade nog för Costa Rica. Så var det.
Just det. Och Marin fick faktiskt vinna här två år senare när han slog Vince Jugera, stackars Vince Jugera, för det var han som stod på andra sidan nät när du vann 2000.
Ja.
Då var det att möta en svensk final här.
Ja, nej, men det var fantastiskt kul för att det var liksom så här, jag var två i världen, Andreas var up and coming lite grann, var också högt rankad och Andreas från Skåne, jag var från Värmland. Ja, men så det var en härlig dag kan man ihåg, och det var helt fullsålt. Jag kommer ihåg att folk stod på, liksom på stängslen för att liksom få kika in. Så det var väldigt, väldigt het final på det sättet. Och första året som Thomas och Christer tog över tävlingen. Ekonomiskt sett så var det nog en bra start för dem när de tog över tävlingen. Och som gjorde kanske att de vågade satsa lite och investera lite i tävlingen. Och så. Ja, nu ser ju liksom det här hotellskansen där vi sitter idag ser ut som det gör. Och tävlingen liksom har bara växt och blivit årets tävling. Jag vet inte hur många gånger i rad, 11 gånger tror jag. Så att det var ju fantastiskt att få vara med och bidra med det.
Just det. Och du var världstvåa då, det var Agassi var etta, vi hade Stjärten och Sampras.
Ja.
Thomas Enqvist låg inte långt efter
oss. Nej, det året så var ju både jag och Thomas i slutspelet i Lissabon.
Just det. Vad innebar det för dig att det var två stycken från Sverige på topp 10? Det har ju knappt hänt.
Nej, inte sen storhetstiden då såklart. Men, och sen var ju Thomas Johansson var inte långt därefter. Så jag kommer ihåg att vi var ju många gånger reste tillsammans på juniortiden. Thomas Enqvist var 74, Thomas Johansson 75 och jag 76 då. Så det var tre bra årgångar där i svensk tennis. Och jag tror att vi, i alla fall jag och Thomas Johansson då som det skiljer bara ett då. Vi sporrade varandra väldigt mycket. Kom ihåg att Thomas kom in på topp 100 före mig och då kände jag så här att ja, men om han kan, då kan jag också. Mm. Och så slog jag mig in kanske på topp 20, då kände han likadant. Och,
lite ropa andra
lite. Ja, men lite så. Utan att, ja men så här, vad gjorde vi egentligen? Ja, men vi sporrade varann och sen helt plötsligt så, och det var liksom alltid 100% fokus när vi körde och sen hade vi kul vid sidan av. Och så helt plötsligt så var vi båda två topp 10 i världen, vilket var helt otroligt.
Så hade vi två Magnusar till också, Gustafsson och Larsson, som spelade samtidigt och låg högt.
Ja, men exakt.
Hur var det för dig att avancera så snabbt och så ung upp på andra plats? Hur levde du med den pressen när du sen skulle åka ut på tävlingarna som världstvåa?
Ja, men det var speciellt var det. Sen så skadade jag mig ganska tätt inpå också. Så det är väl någonting som jag känner så här, att tänk om jag hade fått spela lite längre. Och fått varit lite mer mogen. För att jag skadade mig när jag var 4 i världen. Och sen så ja, kom liksom aldrig riktigt tillbaka efter det. Så att jag hade väl önskat kanske att jag hade haft någon agent runt omkring mig. Eller folk runt omkring mig som hade liksom stoppat mig lite. För jag tränade extremt mycket. Jag ville spela mycket. Och det är så himla svårt att säga nej till liksom, när du får... du får pengar för att komma till en tävling helt plötsligt. Och det är den ena tävlingen efter den andra. Jag önskade jag hade haft liksom folk runt omkring mig som hade bromsat mig lite. Och så jag hade tänkt kanske själv lite mer långsiktigt också. Istället så skadade jag mig. Jag tränade kanske lite för mycket, lite för ensidigt. Och sen så fick jag aldrig riktigt chansen. Så det är väl någonting som jag känner ibland att jag kan vara lite så här, tänk om jag hade fått en chans till när jag... Liksom med lite andra perspektiv och inte lika ung och liksom så. Tänk om jag hade vetat vad jag vet idag då, så hade jag kanske gjort saker och ting lite annorlunda.
Är du en sån människa som kan gå och grubbla lite och tänka tillbaka att om fanns och även den här finalen som nu, jag vet du kanske inte vill prata om så jättemycket på Roland Garros mot Kuerten.
Nej, men
går du älta det lite?
Nej, inte älta vill jag inte säga, men det kommer tillbaka ibland så där. Typ nu när vi pratar om det, höll jag på att säga. Nej, men alltså, jag tror kanske också det är därför att jag har haft en framgångsrik karriär som tränare. För att jag har liksom kunnat förmedla saker som jag hade kunnat gjort annorlunda lite grann. Och tänkt mig in i en situation första gången i en Grand Slam-final. Hur känner man sig kvällen innan, på morgonen, på frukosten och hur känner du dig 5 minuter innan du ska gå in? Så att jag har försökt att vända det till någonting positivt istället. Sen är det klart att ibland så tänker man så här, tänk om jag hade fått spelat den där finalen i Roland Garros, ni hade break i fjärde set igen någon gång. Men nu fick ju Stan vinna istället.
Du räddade 10 matchbollar och du hade också break. Ja.
Jag hade break i fjärde set framförallt. Sen räddade jag matchbollarna, absolut. Men det var när jag hade liksom breaket i fjärde set som jag kände att ah, men nu vinner jag det här. För att jag såg att han var lite trött. Att jag hade mycket energi. Men där var jag lite het. Istället tänkte jag att ah, men nu lyfter jag den här pokalen. Jag kommer berätta världen. Jag kommer ha vunnit en Grand Slam. Jag kommer vara liksom i historieböckerna forever. Och så började jag tänka lite långt fram istället för att vara här och nu, nästa boll hela tiden.
Vem hade du som rådgivare då som du fick bolla med?
Fidde hjälpte mig extremt mycket, Fidde Rosengren.
Hade du någon mer mentalt?
Ja, men jag önskar jag hade haft någon mer runt omkring det. För Fidde gjorde ett extremt bra jobb och han hade aldrig kunnat gjort någonting annorlunda. Jag kommer vara honom för evigt tacksam för att jag tog liksom steget från 30-40 världen till topp 5 i världen. Men kanske haft någon mer runt omkring mig sådär som hade kunnat rådgett oss som team lite grann. Att ja, men tänk så här eller träna så här. Samtidigt så det är ju väldigt lång tid sedan. Det är länge sedan. Så träningen såg ut på ett visst sätt. Och ja, saker och ting var som den var då. Och nu har man mer kunskap om träning, om rörlighetsträning och överträning, överbelastning och så vidare. Så det är lätt att sitta här och vara efterklok. Men någon gång sådär så tänker man så här, tänk om jag kunde fått en chans till.
Jag förstår det. Fidde har såklart betytt oerhört mycket för Magnus Norman. Är det fler tränare på vägen? Alltså från liten till stor?
Ja, men jag har haft sån tur när det kommer till ledare, måste jag säga. Dels har jag haft min pappa som med sin idrottsbakgrund. Och det kan inte vara lätt för pappa många gånger med mitt liksom, min tjurskallighet och mitt driv. Liksom, att hela tiden vilja spela. Men han liksom ställde alltid upp och var alltid liksom så här... Han var min pappa, men han var också min tränare och var liksom extremt bra på de två olika rollerna. Och sen hade jag tur att få komma upp i ett juniorteam med Svenska Tennisförbundet. Och det var Martin Bohm, först ledare, sen Magnus Tideman i de teamen. Och sen hade jag Thomas Högstedt som tränare och så Fidde.
Sen blev du ju tränare ganska snabbt efter din spelarkarriär. Ganska ovanligt kanske att som så ung ge sig ut på touren igen som tränare. Hur var det så kort efter din egen karriär?
Ja, men jag hade ändå 2 års break där när jag började plugga marknadsekonomi på IOM i Stockholm. Så 2 år där jag nästan inte rörde tennisracket. Och liksom kollade inte så mycket på tennis heller. Jag var rätt bränd efter mina skador och liksom så här lite, inte bitter, men jag var lite bränd på tennis helt enkelt. Började jobba på Catella. Men sen efter 2 år så började det här suget komma tillbaka lite grann igen. Tävlingsmomentet, nervositeten innan match, under match, efter match. Och då i den vevan så frågade också Thomas Johansson mig om jag skulle vilja hjälpa honom som tränare eller som vän en gång i en tävling i Memphis.
Det var så det började?
Det var så det började. Så tog jag tjänstledigt i 2 veckor, följde med honom och ja, nej, det är absolut inget jag ångrar. Det var liksom så här, ja men...
Fick du smak på det?
Ja, nej, men det här är jag liksom.
Och sen tog du Robin?
Sen tog jag Robin, Thomas skadade sig. Vi delade, Thomas och Robin delade på mig under ett par veckor och sen slutade tyvärr Thomas spela och då fortsatte Robin med mig själv och så jobbade vi tillsammans i 4 år. Han var i final i franska 2 år i rad där. Och ja, matchen mot Nadal minns vi allihopa i Roland Garros. Så det var ja, men 4 lärorika år och fantastiskt kul att få jobba med Robin och Ali Gelem då, som var fystränare och hela det teamet som var runt Robin var fantastiskt kul då, med Ali och mig framförallt. Och sen 8 år med Sten då. Med hans team, med Pierre Paganini, med Severin Lutti och det. Ja, också framgångsrika år med 3 Grand Slam-vinster och 4 eller 5 år i slutspelet i London. Så det var också fantastiskt.
Då kom det sig att ni började samarbeta?
Nej, det var Stens agent som hade ringt, som ringde mig. Så fort jag och Robin slutade jobba tillsammans så ringde han mig med jämna mellanrum en gång i månaden och frågade, men har du inte bestämt det? Ja, skulle du inte kunna resa lite igen? Och så testade vi lite och så fann vi varandra. Personkemin funkade första veckan vi jobbade tillsammans. Gick en final i Madrid, Masters 1000. Och sen så ja, trummade det på lite grann. Gick till kvartsfinal i franska mästerskapen för första gången. Gick till slutspelet i London första året vi jobbade tillsammans. Och sen år 2 så vann Australian Open och sin första Grand Slam. Så det var fantastiska år.
Finns det någon möjlighet att vi får se Stan Wawrinka här i Båstad i sommar?
Ja, men det är min lilla dröm så där, som jag känner att tänk om Stan skulle kunna vilja under sina sista år här nu som han spelar. Han har precis haft en fotoperation. Så han är på väg tillbaks och ska troligtvis göra comeback här om någon vecka. Men tänk om han skulle vilja komma till Boston. Det är en liten så här dröm jag har att knyta ihop säcken med att han spelar här.
Du har ställt upp i 8 år för honom. Nu är det dags.
Ja, men exakt. Nej, men han vet att jag att Swedish Open i Båstad gärna vill se honom här. Så att vi har en kontinuerlig dialog. Den drömmen vore fantastiskt att få se honom här.
Just det. Vi ska höra lite mer om startfältet med Magnus. Först ska vi släppa in Christer Hult, turneringschefen för hela Nordea Open i Båstad i sommar. Och höra lite hur går det att jobba och hur går det att planera i dessa tider egentligen?
Vi tog ett beslut, hela teamet tog ett beslut redan i februari att oavsett hur restriktionerna ser ut så kommer vi att genomföra evenemanget. Sen är det klart att det är oerhört svårt, men om det nu är så att myndigheterna tar ett beslut om att ha 500 på ett utomhusevenemang inne på läktaren med då, avsedda stolar för besökaren då, så kommer vi genomföra utifrån det. Sen har vi ju stora förhoppningar naturligtvis att restriktionerna kommer att släppas upp ännu mer när vi kommer in i kanske juli då.
Vad betyder det att få in Magnus Norman som sportchef här?
Magnus är ju lite av en drömkollega att ha med sig och det var först nu när han slutade jobba med Stan och vara ute på toren som vi fick en möjlighet att få jobba tillsammans. Och jag kan säga så här att jag och Magnus tillsammans då har ju bollplank till varandra när det gäller att titta på vilka spelare vi vill ha hit. Och sen så har vi ju olika kontaktunderlag också naturligtvis där Magnus känner några och jag känner några, så att vi jobbar ju tillsammans. Men redan nu måste jag säga, vi var lite rädda kan man säga inför detta året. I och med att det är ett OS-år också kommer vi få ett bra startfält på plats, men som det ser ut nu så har vi ju fantastiska spelare faktiskt klara redan, så att det är ju jättekul.
Hur ser det ekonomiska läget ut?
Det ser väldigt bra ut och även om vi får vissa restriktioner eller får restriktioner i år så har vi redan nu då faktiskt fått in 3 nya huvudpartners till familjen här och inte minst då vår partnerfamilj som från början var oerhört stark då, så med Porsche för att nämna dem i leda. Vi har faktiskt första året med vår titelpartner, det tror inte många i och med att de var redan klara inför förra året, så Nordea är ju en titelpartner och sen så har vi ju då Betway som en annan partner. Vi har ju en väldigt stark partnerfamilj. Det är ju förutsättningen för att vi ska kunna genomföra ett evenemang här. Och det är ju faktiskt så att vi ser ju det här oavsett vad det är för instruktioner som en investering för framtiden.
Ja, det var Christer Hult det. Du nämnde Stan Wawrinka, såklart en drömspelare att få hit i Båstad i sommar. Finns det fler i den kalibern som du tänker är realistiskt?
Ja, men Stan då 2021, men framförallt kanske framåt 2022 eftersom han haft sin fotoperation nu och det är OS, och så tror jag att det kommer bli svårt att få hit honom 2021, men den dialogen finns alltid. Sen så är det klart att någon annan av de här topp 4 liksom ikonerna kan man säga såklart att man alltid vill ha hit. Då kommer man ju få öppna plånboken lite grann. Men det tror jag att Båstad är liksom villiga och försöka hitta lösningar för att få hit någon av dem, såklart. Sen så tycker jag att vi har ett väldigt starkt startfält i år redan, en kombination av de här nordiska yngre spelarna kontra de mer rutinerade spelarna.
Vi nämnde ju Fidde innan, som har varit din coach i många år. Hur har coachyrket utvecklats, tycker du, om vi hoppar tillbaka lite kring det, på de här 20 åren? Vad ställer du för krav på tränare idag? Vad är skillnaden mot då och nu?
Ja, det borde Fidde kanske svara på, för han har varit coach där ute på Toren så extremt mycket längre än vad jag har. Och all respekt för liksom vad det innebär att ligga ute och vara borta från familj och liksom vänner. Men det jag tror är väl att förr i tid, alltså det är större team runt spelarna nu. De har en tennistränare, ibland har de två tennistränare, fystränare, nutritionist, mental coach, agent, alltså teamen runt spelarna är större, absolut. Så att förr i tiden var du tvungen att vara generalist. Jag kommer att Fidde var min fystränare, han stretchade mig och var med liksom och till och med masserade mig ibland och så vidare. Så att du har liksom specialister inom alla områden nu. Sen så måste du kunna lite om alla områden, så du kan inte vara helt novis när det kommer till fysträning heller, för du måste kunna kommunicera med fystränaren och förstå varandra om biomekanik och så vidare. Men det är väl mer att det är större team runt spelarna och att de har liksom specialister. Baksidan av det är att de blir lite bortskämda ibland, sådär, kan jag tycka. Den yngre generationen kontra de lite äldre. Den yngre generationen har inte lika mycket tålmodighet och liksom långsiktighet, utan det ska vara snabba resultat, annars åker tränarna ut. Det är väl baksidan av det lite grann då.
Om vi tar ledarskapet då, vilka viktiga beståndsdelar ser du i ett lyckat ledarskap? Har du själv plockat med dig?
Alltså du måste ju ha något typ av ömsesidig respekt, spelare kontra tränare. Du måste bygga det förtroendet som är genuint åt båda håll. Och det bygger man inte liksom, det bygger man över tid, det bygger man ofta när det går lite sämre för spelaren, så att spelaren känner att ja, men den här tränaren bryr sig verkligen om mig när det går sämre. Det är så man bygger liksom det här förtroendet, tycker jag, mellan spelare och tränare. Så nummer ett är respekt. Spelaren måste ha respekt för att jag har ett liv i sidan av touren, att jag måste liksom åka hem till min familj och liksom att inte jag kan vara där 100% alltid hela tiden, utan att det finns en ömsesidig respekt. Och det var därför jag och Stan jobbat tillsammans i 8 år. För att han hade 100% respekt för vad det innebär att vara tvåbarnsfar och vara borta mycket från familjen. Så det är nummer ett. Nummer två, alltså kommunikation. Att man alltid är öppen med varandra som i vilket förhållande som helst, tror jag. Att om jag går och känner någonting, att man är öppen med det. Högt i tak, att man vågar säga ifrån om man inte känner att någonting är rätt. Eller om man har missuppfattat någonting, att man lyfter det direkt då. Just det. Och att jag som tränare också, ibland om jag känner att min spelare beter sig dåligt eller liksom inte gör sitt bästa, så, ja, men, så är det min skyldighet att ta upp det. Så ömsesidig kommunikation, respekt tror jag är grundpelaren. Sen kan man gå in på liksom träningsfilosofi och metoder, men de två grejerna tror jag är extremt viktiga i ledarskap.
Måste bara nämna att 1998 var Magnus Norman med och ingår numera i en unik skara av de som har vunnit Davis Cup. Om du jämför den segern mot Italien och titlar som du tagit på egen hand, vad betyder den titeln för dig? Svårt att jämföra kanske?
Svårt att jämföra. Från Davis Cup, det är många som är med under ett helt år då. Och sen fick jag förmånen att vara med i finalen, mycket på grund av att det var bara grus som var mitt bästa underlag. Thomas Johansson och Thomas Enqvist hade spelat många fighter upp till det, så de har lika mycket delaktighet i den vinsten, såklart. Men det var ju också speciellt med tanke på att det var Italien, som är liksom, när det kommer till sport och tennis, väldigt liksom väldigt engagerad publik. Det var liksom 12 000 tror jag det var inomhus i Milano. Och sen att matchen blev som den blev också, den första matchen som vi spelade mot Gaudenzi, att den var så dramatisk och gick över så lång tid, över 5 timmar, och han liksom slet av sitt bicepsfäste i slutet av matchen, så han fick liksom ge upp om det står 6-6 eller någonting i 50-set. Jag visste inte riktigt, ska man vara glad, ska man vara ledsen, ska man vara, det var så här konstig avslutning på den matchen som var så enormt spännande. Och sen så dog nästan hela matchen för Gusten gick in och vann 3-0 i set. Och sen gick Niklas och Jonas tror jag var in och vann dubben 3-0 i set dagen efter. Så det var det liksom 3-0 till oss. Så det var liksom lite konstigt slut. Och en anekdot är att han som jag mötte då, Andrea Garenzi, är ju ATP:s högsta chef idag. Så fort vi ses och så, liksom, så pratar vi alltid om den där matchen. Ja, vi pratar om den matchen. Men ja.
Och i november så spelar Sverige då final i Madrid blir det. Med Robin Söderling som Davis Cup-kapten. Vad betyder han tror du för de svenska spelarna?
Ja, men jättemycket. Jag är helt övertygad om att han är där. Jag vet att Micke och Elias och alla spelar sig upp till Robin såklart. Och sen kan ju Robin tennis. Han kan träning väldigt mycket. Så jag är 100% säker på att han är med och bidrar väldigt mycket under matcherna taktiskt också. Och liksom så här, ta bort lite press från spelarna. Så jag tror att det betyder mycket att ha en spelare som har varit där själv. Så man vet lite ja, vad som krävs och olika, man kan leva sig in i olika känslor som den här spelaren befinner sig i under en match. För det går ju väl, det är ju berg- och dalbana, det går lite upp och ner under en sån match då. Så att, jag tror att han betyder jättemycket för killarna.
Är det ett uppdrag du skulle kunna tänka dig i en framtid?
Jättesvårt att säga. Det, ja, hade någon frågat mig för något år sedan om jag skulle bli sportchef i Nordea Open så hade jag kanske sagt att nej, det tror jag inte. Men timingmässigt och hur livet förändras och så nu känns det som världens bästa beslut att jag sitter här.
Men du har jobbat för Tennisförbundet 2005
ja.
Var det va?
Ja, men exakt. Jag satt i förbundsstyrelsen och var lite landslagsledare på lite juniorläger och så. Så absolut, jag stänger absolut inga dörrar. Varken för Davis Cup eller Fed Cup. Eller, jag vill jobba med tennis resten av mitt liv.
Vi avslutar lite med den enkla frågan. Vilka faktorer tror du blir viktiga för svensk tennis framåt? För att det ska lyfta ännu mer? Och du tänker både bredd och spets? Och... Mm.
Nej, men alltså, paddel har ju slagit väldigt mycket i Sverige de senaste åren. Så det gäller väl för tennisen att hänga på där lite grann och försöka... Man kan ju se det på två olika sätt. Att padden tar utöver från tennisen eller så kan man se det som att det är ett bra introduktion till tennisen. Så då väljer jag att se det som någonting positivt. Att fler och fler får upp ögonen för racketsport, för racket och boll. Så det är viktigt. Det tycker jag är en bra grundfaktor att få in många yngre till tennisen. Sen så måste vi bli bättre att ta hand om dem såklart och försöka öka förståelsen vad som faktiskt krävs om vi nu vill få fram duktiga topp 100 spelare. Vad är det som krävs och vilka konkurrerar vi mot? Och då är det liksom ganska hård satsning från det att utomlands från det att de är 10, 11, 12 år. Så det är bara viktigt att ha det med sig att liksom då reser man mycket internationellt. Det är ofta individuella upplägg. De åker med tränare från väldigt ung ålder. De har en flexibel skolgång. Så någonstans i det där så måste vi bara förhålla oss till att det är det vi har att konkurrera med.
Du menar att man måste satsa ännu tidigare om man ska gå långt?
Ja, alltså ja, det krävs en tidig liksom satsning. Sen inte en tidig specialisering, absolut inte. Det är två helt olika saker, men du kan hålla på med många olika idrotter, men det är viktigt att börja spela mycket och börja ja, hålla på med många olika idrotter när man är yngre och sen börja specialisera sig kanske i 14-15 års åldern. Och då ska du vara riktigt, då ska du ha en grund, då ska du ha en förutsättning att kunna trycka på med mycket träning när du är 14-15 år. Koordinationen ska vara på plats, du ska veta vad fysisk träning är, du ska kunna ta liksom mycket eget ansvar för din träning, förstå vad som krävs, ha en flexibel skola, ha finansiell möjlighet att resa mycket internationellt. Så där, de olika faktorerna ihop och att vi inom svensk tennis kan då vi som driver en privat akademi ska kunna samarbeta med en klubb och vi ska kunna samarbeta med förbundet och att det liksom är från båda håll den välviljan att alla vill bidra till att svensk tennis får framgången.
Mycket bra Magnus, stort tack för att du tittar förbi. Du ska gå och äta lunch nu.
Det ska bli gött.
Det är bra. Tack för att ni tittar och lyssnar.